Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Ibland blir det inte som man tänkt sig och ofrivillig vila för Rögle. Vågen Försäkringsbyrå hjälper dig att tänka rätt kring ditt sparande. Då är det du som istället kan ta en frivillig vila. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Rögle har drabbats av corona och det är satt på paus i den verksamheten. Ett stort ämne såklart i veckans avsnitt av Röglepodden. Linus Hallin och Daniel Roth är med er, även jag, Mattias Hjelm. Vi kommer också få en rapport inifrån centralt håll. Linus Hallin, du har varit i kontakt med Johan Hemlin, sportchefen i SHL, för att höra hur de ser på läget när det blir uppskjutna matcher och så vidare. Det kommer ju också bli såklart någonting glatt i detta. Det kommer ju en historisk hörna på slutet. Och så får vi se om det finns spaningar med också. Det vet inte jag.
Har du hittat formen, Hjelm?
Ja, jag försöker.
Vi har fått ta om intro två gånger nu. För att det är första gången det har hänt. Vi är lite oroliga här att du har trillat av hästen. Kan vi få upp det igen?
Jag försöker ge mig av upp.
Du pallar... Lägen sitter och vinkar, vilket jag helt ignorerar. Vi har ju ett nytt system där vi sträcker upp handen. Jag ser inte detta, jag ber om ursäkt.
Det är ingen fara, jag skulle bara konstatera att Hjelm överlevde 100 avsnitt gällande sina starter. Har inte bommat en enda, men i avsnitt 101 så satte du krokben för dig själv, Hjelm.
Ja, det corona, corona. Det är corona som sänker oss.
Ja, det är det. Jag ska också passa på att säga så här inledningsvis att vi ber er ha lite överseende med ljudet. Ibland har vi märkt att det blir någon slags laggning eller det tappar någon sekund. Men det stoppar inte oss. Vi fortsätter och vi gör så gott vi kan och hoppas på att tekniken är med oss fullt ut.
Gott snack.
Så får vi ta vad det är som händer just nu. Vi vet ju då att Rögle spelade match och vann mot Brynäs, åkte upp till Närke och spelade match mot Örebro och förlorade den. Och sen så kom coronasmittan in i laget, eller om den kom innan. När vet inte jag, men hur som helst, den kom in i alla fall. Och ja, vad säger herr Alin och Rot?
Vi förstod väl i måndags morse att det var någonting på gång. Tipsen började smyga in från olika håll om att spelarna satt kvar i bilar och blev testade och fick inte liksom komma in, och det kom tips på olika sätt. Så vi när väl pressmeddelandet kom så hade vi väl liksom anat det ditåt, att det var där ditåt det lutade. Att det var Rögle som stod på tur. Och de första mina en källa uppgav för mig igår att det skulle handla om 7 bekräftade fall på måndagen. Idag onsdag är det, va? Har Rögle gått ut och meddelat att det finns fler fall. Och jag vill inte säga någon siffra, men det är väl jag har också nått av de uppgifterna att det ska handla om betydligt fler fall än 7.
Mycket tråkiga nyheter.
Ja, tanken var att man skulle spela 3 matcher denna veckan. Alla på hemmaplan mot Malmö, Färjestad, Leksand. Alla de 3 är nu utskjutna. Det är bara Leksandsmatchen som inte har fått något nytt speldatum när vi spelar in det här. Annars så kommer Färjestad och Malmö-matchen spelas 15-17 december, var det, va? Under det landslagsbreaket. Och det innebär att första och nästa match för Rögle, om de är tillbaka i träning och i spelödligt skick, är torsdag nästa vecka då mot Djurgården borta. Och det är väl rimligt att anta att Rögle ändå kan sikta på den matchen med tanke på att man bröt all träning och så i måndags. Och på måndag har det då gått en vecka sedan dess och matchen är sen på torsdag.
Men alltså är inte inkubationstiden upp till 2 veckor när det gäller corona?
Är det klart att det kan, det har ju säkert, den tiden har ju säkert varit innan Örebro-matchen eftersom de flesta, eller flera av de här som dokumenterade smittade i måndags hade ju känt redan på söndag. Så att de där dagarna, ja, Tegnell får väl reda ut hur det funkar, men det är väl rimligt att anta att det har funnits en inkubationstid innan dess kanske. Men nu verkar det ju som att liksom det har brutit ut hos väldigt många under liksom söndag, måndag, tisdag.
Jag såg ett snack med Rögles fysioterapeut också, Kristoffer Alvengrej, på deras hemsida där han sa att det, behöver inte citera honom, men jag vill minnas att han sa 7 + 2 dagar från att man då har testat positivt. Jag tror det var så i alla fall. Och sen ska man också komma ihåg att Rögle har ju tillgång till olika typer av covid-test. Dels då kan man ha, som man skickar in till labb, men också de här snabbtesterna som många av lagen har börjat använda sig av som ett komplement till labbtesterna. Där man får svar på 15-20 minuter. Vilket innebär att man då har möjligheten att liksom scanna av en trupp och se om det är någonting som indikerar på att det finns smitta. Så de har ju lite andra verktyg att använda sig med där också. Men Alvengrip sa att det är nästa vecka som de hoppas kunna vara tillbaka i träning och dra igång igen. Sen kan ju mycket hända på de här dagarna, det vet vi ju i de här tiderna. Men det är där ambitionen ligger för Rögle i alla fall.
En tanke som slår mig här nu, det är ju... Alltså, ska vi bara klargöra, inför matcher så testas spelarna. Så att när man går in till match... så är man grön, så att säga, man säger så, de negativ test. Men jag vet inte hur, alltså om inkubation, jag vet inte om man, att om det kan visa senare, att, hur ska jag förklara det, att man får ett negativt test men kanske ändå har haft någonting i kroppen och det visar sig ett par dagar senare. Jag vet inte hur det funkar, jag tänker bara på om det har funnits en risk för spelare i Örebro att bli smittade. Även om Rögle när de gick in i den matchen faktiskt hade negativa test med sig.
Jag har läst mig till idag på Örebro.
Den risken tog det.
De har skannat av sin trupp också och fått negativa svar på truppen. Så de har inte drabbats av någon smitta och kan fortsätta spela som planerat.
Annars måste den risken vara överhängande att det var smittbärande spelare i Rögle när de åkte runt och pucklar på andra i lördags. Så det visar väl sig i dagarna hur det har utvecklat sig för Örebro. Men det är ju intressant. Jag läste någon artikel i Norra Västerbotten, tror jag det var, om Skellefteås liksom sätt att de har testat lite mer än vad man egentligen har behövt. Och testat, liksom, testat samtliga spelare, även de som inte har haft symptom. Och det har helt plötsligt hittat liksom 3 fall där, så det är ju otroligt, som ni vet allt om, otroligt svårt det här att navigera i det här fältet.
Och det är ju, Rögle är ju inte första laget som drabbas, utan det har ju varit fall i andra lag tidigare och det är ett antal matcher som redan flyttats fram. Och det där, den där högen, den ackumuleras, den blir högre och högre och högre i den där stapeln med matcher som flyttas, och det kommer säkerligen att bli så framöver också när andra lag drabbas, för det är svårt att undgå det här. Hur mycket säkerhetsrutiner man än har så är ju smittan osynlig, precis som alla virus, och väldigt svårt att till 100% hålla utanför en trupp.
Det kanske ingen jul i Ängelholm, tomten kan ta omvägar förbi katenan för att spela hela julen snart. De ska hinna med och få rätt på detta. Men Linus Alina har ju ingen träningsrapport, men du kanske har en SHL-rapport.
Ja, men jag har intervjuat Johan Hemlin idag, vice vd och sportchef för SHL, och pratat lite om olika bitar som är aktuella just nu, apropå det här med som vi har pratat mycket om och funderat kring med lediga speldatum och så för uppskjutna matcher. Det är klart att det inte finns en det finns en gräns självklart, men enligt Hemlin då, som jag har intervjuat, så är de liksom inte där än att de är alltså skarpt oroliga för att de inte ska kunna peta in matcher framöver som är uppskjutna i nuläget. Och jag frågar också honom såklart om de jobbar efter olika scenarier, till exempel att banta grundserien, spela färre antal omgångar och så, just för att det finns ju inget i dagsläget nu som tyder på att den här utvecklingen ska vända åt något annat håll, utan snarare tyvärr att ännu fler lag kommer att drabbas av detta. Men då sa han att det finns en grupp inom SHL som jobbar inom detta, men de scenarierna och de tankarna väljer de att hålla liksom internt och inte externt i det här skedet. Prata om att det finns i början av januari till exempel ett gäng speldatum, det finns ett landslagsbreak till, det finns tror han nämnde också att VM ligger senare i kalendern, så man kan pussla lite på det sättet. Så just nu så finns det fortfarande datum att vinka på, men det är väl säger sig själv såklart, som du var inne på, genom att fortsätta detta så kommer ju datumen såklart att ta slut.
Problemet är väl också att de inte får det här samtidigt. Nu var vi uppe i en sex klubbar kanske som har haft spolning genom laget med detta. Det innebär väl att det är åtta kvar. Och när det slår, det är bara att titta på som händer och Rögle här. Det är ju liksom en vecka struken direkt. Det innebär att vi kan ju, det kommer ju förmodligen hända åtta lag till, att man måste stryka matcher under 7-10 dagar framöver. Det är bara räkna på hur många dagar som kommer att försvinna för att fatta liksom att det kommer inte få ihop några 52 matcher. Det som du sa, Linus, de datumen kommer ju ta slut rätt snart.
Linus, det har ju hörts röster från ett par av lagen i alla fall. Kanske en tillfällighet, kanske är det inte en tillfällighet att det är de som ligger längre ner i tabellen som pratar om att det är dags att överväga om just det här att stänga ligan, i alla fall för nedflyttning då. Nu är ju inte det aktuellt, för Rögle är ju bortom den farozonen rent sportsligt. Det kan vi nog konstatera redan nu. Men frågar du någonting om det till Johan Hemlin, hur hon ser på det? Kan det bli aktuellt med en stängning av ligan nedåt sett? För det är också en del journalister och krönikörer som varit ute tidigt med det och ropat om det.
Inte uppåt med honom. Stänga nedåt.
Ja, det kan ju, ja fast i det lär du ju såklart rätt.
Luckan uppåt.
Det kan ju vara en lucka uppåt nerifrån.
Okay.
Men det går ju inte att vara en lucka uppåt. Taket Det är svårt att gå upp från SHL, det är i och för sig sant.
Det är sant.
Du har rätt. Jag böjer mig där.
Linus?
Ja, nej, men jag frågar naturligtvis detta. Nu vill jag poängtera att jag citerar inte Johan Hemlin på detta, utan att jag tar det från fast i minne, eftersom jag har på luren med honom precis innan vi drog igång den här podden. Men jag uppfattade det som att det är liksom ingen skarp fråga som diskuteras i SHL nu. Trots att debatten liksom rasar medialt och i olika klubbföreträdare, så bland annat Patrik Sylvegård i Malmö som var ute häromdagen och tyckte att man skulle stänga SHL. Anledningen är att det finns ingen majoritet bland klubbarna i SHL, och SHL representerar ju de klubbarna som finns i ligan, så att de ska vända detta till då, alltså göra en hemställan och föra fram detta till Svenska ishockeyförbundet, som i slutändan tar beslutet, så måste det finnas en klubbmajoritet. Och när det inte finns så blir det liksom någonstans en icke-fråga för SHL i detta skedet i alla fall.
Jag inbillar mig också att än så länge är ju liksom ingenting gjort med grundserien. Den är ju tänkt att vara i 52 omgångar. Jag tror att Den dagen man liksom kanske stryker sista femtedelen, att man börjar ticka ner en grundserie, att den blir 40 matcher kanske, om man nu skulle komma dit, då tror jag att den här diskussionen kommer att ta fart på allvar. För då på något vis, vi är rätt så rättvisestyrda i det här landet liksom. Då kommer liksom så här, men alltså det är inte rättvist. Nu har vi liksom 12 matcher mindre, vinna 12 raka matcher och gå till kvartsfinal liksom. Så jag tror ju att när förutsättningarna förändras så i grunden, att man måste göra om någonting som ändå har varit en pelare och en hörnsten, att man spelar 52 matcher, det är så här det funkar liksom. Det är, jag inbillar mig att det kommer att bli andra tongångar då.
Ja, men jag är nog benägen att hålla med dig där, Daniel. Jag tror också det. Det ruckar man på fundamentet, då kan man inte heller räkna med att byggnaden står kvar. Och jag tror ju, spekulativt såklart, jag tror att vi kommer dit. Jag tror att datumen kommer att ta slut vad det lider. Så även om inte Johan Hemlin vill säga någonting om det nu, eller kan säga någonting om det nu, och även om det inte finns en majoritet från klubbarna nu, så kanske det är ändå där man tvingas motvilligt att landa. Det är vad jag tror.
Då blir det också logiskt på ett helt annat sätt, för att då har ju inte klubbarna fått förutsättningarna att spela klart en serie. Och det kan väl inte vara så, om man nu tvingas pussla och ställa in matcher, ställa in omgångar i slutet till exempel, då förändras förutsättningarna ju i grunden någonstans, tycker jag. Däremot hinner man spela klart 52 omgångar, då står alla klubbar med samma förutsättningar. Så jag förstår, håller med dig Daniel, ditt resonemang, att den debatten kommer nog att få liksom annan legitimitet och kraft och styrka den dagen det händer, om det nu händer.
Sen skulle det också bli intressant att se att rent kulturellt eller historiskt, så har ju inte SHL varit ett gäng som har varit så sugen på att dela med sig. Vi som är lite äldre i Hjelm har ju kanske minst liksom alla diskussioner genom åren om att stänga ligan och det funnits liksom, om det finns liksom någon slags bjussighet inom typ handbollen i våras liksom, man, utan någon snack så skickar man inte ner någon, man tog upp en istället, så blir man udda, men då får vi lösa det liksom. Min känsla är ju att liksom SHL har mycket vassa armbågar än så, man är inte alls lika benägen historiskt i alla fall att dela med sig av kakan. Det var nästan liksom lite maffia modell när Röd gick upp en gång i tiden, liksom att pengarna skulle skickas liksom, de fick en mindre kaka som var nykomlingar de första åren, för de pengarna skulle gå till de som hade åkt ur eller vad det var. Så att jag tror att jag tror också att vindarna kommer att blåsa ditåt, men jag tror att det kommer att bli enorma slitigheter internt i SHL. Det kommer att finnas alltifrån de som vill stänga, och ja, hade det varit Rögle 2016 så hade de stått på den här barrikaden också och velat stänga. Nu drabbar det inte dem, så nu är inte de där och slåss. Men jag tror att vi kommer att se hela spektrat av folk som säger tvär nej, det är inte aktuellt, till folk som är beredda att liksom öppna och släppa upp två lag underifrån.
Ja, det var det jag tänkte flika in där också, Daniel, det du avslutar med, släppa upp två lag underifrån. Jag menar, den delen av resonemanget tycker jag är jätteviktig. Hockeyallsvenskan, lagen som finns där, lagen som krigar där med liksom mindre pengar. De har samma förutsättningar nu när de inte får ta in någon publik för att försöka ta sig upp i SHL. Jag menar, de fick inte chansen förra säsongen när all sport, hockeyn, stängde ner. Ska de nu inte få chansen igen om man stänger ligan? Det är klart att i så fall får det väl handla om att utöka SHL tillfälligt eller i ett långsiktigt perspektiv också, vad vet jag. Men man kan ju heller inte släcka de klubbarna en andra gång. Alltså, för jag menar, det är också en sportslig orättvisa i den, liksom, de seriebestämmelser som finns inom svensk ishockey just nu.
Jag har sagt det innan att jag tycker fortfarande att jag lider så fruktansvärt med Modo, som fick liksom hela sin verksamhet krossad liksom i våren. Det här kan ge ett skallningslöfte. Om SHL stänger sin liga för nedflyttning att inget lag åker ur och man stänger dörren ut på de allsvenska lagen, då skiter jag i detta. Då kommer jag inte att intressera mig. Då upphör mitt intresse för SHL och gälla. Då kommer jag inte titta på en enda match till. För de har liksom satt allt att spela.
Oj.
Då är det Harlem Globetrotters, då är det utvisningsidrott och då är det inte på riktigt. Och då är det inte rättvist. Då är det inte rättvist, så är det inte kul. Jag har tagit över din roll som skallare, Hjelm.
Ja, men jag var nyfiken, Daniel. Kan du, det här är uppenbart någonting du brinner mycket för. Kan du utveckla resonemanget varför du liksom hade reagerat så pass starkt? Man blev nyfiken på att höra mer.
Nej, men jag tycker liksom att en enda anledning till att man intresserar sig för detta, det är för att liksom det finns en dröm, att det finns, gör du grejer tillräckligt bra så kan du gå upp i högsta serien, då finns det en dörr öppen för dig. Men om du sitter liksom direktör i ett rum och stänger den dörren så här att nu är det lite skakigt, eller nu är det skakigt i världen här, så ni får inte vara med nu. Nu kan ni leka på bakgården, så stänger vi dörren här och delar på våra 600 miljarder eller vad det är i tv-pengar, så liksom då är det inte på riktigt, då är det liksom låtsasidrott för mig, och då är inte jag med, då kan de, det är därför jag har svårt för liksom amerikansk och annan idrott när det inte är på riktigt, när man inte kan åka ur, när det inte är rättvist, när det inte är som man har sagt att det ska vara, så men det är väl ingen aktuell fråga kanske, så jag vet inte varför jag sitter och rasar om detta.
600 miljarder. Otroligt dyra pengar det tv-bolaget har fått betala.
Okej, jag kan inte så mycket då, men nästan.
Ja, alltså jag ska väl ge mig in i den här oväntade debatten. Jag är väl inte riktigt så kategorisk som du där, Daniel. Visst, Sverige är ett rättvist land och absolut strävar jag efter det också. Men jag har ju svårt att se mig själv att för att jag tycker att SHL tagit horribla beslut, vad det nu skulle kunna vara då som du pratar om där, så tror jag inte att jag skulle lägga ner mitt intresse helt och hållet för det ändå. Det är många politiska beslut genom åren i samhället som jag inte varit överens med och om. Men jag slutar mig inte intressera mig för politiken då. Jag tror att det är samma sak med hockeyn där för mig faktiskt.
Ja, men, om jag bara också får blanda mig här och ge min syn för att liksom komplettera den här dynamiska duon, så tänker jag att jag tycker det är helt okej om man, låt säga att SHL får bantas, man får bara spela 40 omgångar eller något. Då får det väl vara helt okej att stänga neråt då, eftersom det är sportsligt liksom, har ingen fått göra det man trodde man skulle få göra inför säsongen och spela klart en grundserie. Däremot så tycker jag att det hade varit fruktansvärt om man då hade sagt att men inget lag ska släppas upp heller. Utan då i min värld hade man fått göra någon hybridvariant, hade man fått utöka ligan med något lag eller två, så att de underifrån få chansen att ta sig uppåt också.
Men har inte SHL kackat i sitt eget bo här?
Vad menar du då?
Ja, jag tänker så här. Att SHL tillät inte någon slags korttidslösningar med spelare. Och sen så bara väldre in stora namn i hockeyallsvenskan. Nu är väl de korttidslösningar där i och för sig, men man vet ju fortfarande inte vad som händer borta i USA och i Nordamerika. Och okej, om de har satt ett datum när NHL ska dra igång. Men om det inte dras igång då. Då har ju alltså hockeyallsvenskan gett sportsliga förutsättningar som SHL inte tillåtit sina egna lag. Och så är det några lag där i botten som kanske åker ur på grund av den här anledningen. Så att redan nu är det ju orättvist om man ska prata i de termerna. Så jag står nog fast vid min ståndpunkt är att orättvisorna finns redan inbyggt i systemet, så kommer det ytterligare, nej det är inte bra, men kommer jag sluta kolla på SHL? Nej, det kommer jag nog inte.
Det så är det väl, men SHL, det är ju SHL som har gjort det för att liksom värna om sig själva också liksom. Alltså, vi vill inte ha några gästarbetare här, för vi värnar om liksom, ligan och våra liksom, spelare och medlemmar här, de har ju också kunnat ta emot dem, men de har bestämt att de inte vill det. Så hade de velat sätta färg på detta med NHL-gäster, hade de kunnat göra det. Nu är det ett beslut som SHL har tagit, och det kan man ju göra när man är störst. Liksom. Jag tycker inte riktigt det är samma sak för mig. Om de stänger drömmen, stänger liksom dörren för drömmare, då är ju liksom hela poängen med det här förlorat. Vad ska man åka runt i Allsvenskan en hel säsong? För det enda anledningen till att de gör det är ju för att de ändå drömmer om att gå upp liksom. Och den diskussionen om att stänga den här ligan, den är ju så idiotisk och har alltid varit liksom. Hade man stängt den, man har suttit här uppe med, det har kommit upp en massa lag som man från början inte har varit så intresserad av att ta emot. Växjö var väl, det var inte så kul när de gick upp kanske. Rögle var inte så roligt när de kom upp, men när lag får några år på sig, så Örebro är ett annat bra exempel. När lag får några år på sig så kan det liksom bli någonting som ingen hade tänkt att det skulle bli. Och att liksom stänga den dörren och ha någon slags inbördesgrupp för inbördes beundran med 14 medlemmar. Det kan de få ha utan mig.
Ja, alltså jag ska nog tydliggöra någonting här. Jag tycker ju inte att man ska stänga ligan. Så där är jag helt enig med er. Men det jag egentligen ville säga också var att ja, men ta de lag som är långt ner i tabellen som kanske hade mått bra av förstärkningar. Även om ligan i sig har kommit överens om att nej, men vi gör inte det här. Och sen så har man ligan under som kan ta in egentligen ännu mer kompetenta spelare. Det någonstans är det ju, hela systemet är ju konstigt från början om man ser till divisionerna i sig. Så det är väl kanske en icke-fråga, men ja, jag vet inte.
Vi får väl se, det blev ju en diskussion som vi kanske inte hade räknat med på förhand. Sånt som händer i Rögle-podden.
Ja, om vi återvänder till ursprungligt schema då, så var det ju faktiskt så att innan coronautbrottet i Rögle, så som jag nämnde, så vann man mot Brynäs. Det var ju så nära en skrattmatch man kunde komma i princip igen för Rögle mot Brynäs. Fast den här gången så fick man med sig alla tre poängen välförtjänt. Det fick man ju inte upp i Gävle. Och sen en målrik historia, uddamålsförlust borta mot Örebro. Och det är väl framförallt den som är intressant att blicka tillbaka lite grann på, i alla fall eftersom det var ett toppmöte.
Ja, jag tycker det. Jag tycker...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi brukar alltid säga att det bästa är när det går lite upp och lite ner. När man vinner ibland, förlorar ibland. För det är ganska svårt att förnya sig. Man ska skriva krönika och försöka förklara varför detta går bra. Så har det ju sett ut på ungefär samma sätt. Och i det ljuset tyckte jag ju att den här matchen var väldigt intressant. För det var första gången Rögle förlorade en första period. Och det var en kväll när de fick liksom motgång efter motgång. Slängde i ansiktet. Fick liksom nya baklängesmål. Hamnade i nya underläge hela tiden. Jag tror jag räknat till 4 sådana tillfällen i alla fall. Man också var på väg in och så en ny mocka rakt i ansiktet liksom. Så det var väl intressant att se. Att det är gott gry och liksom god moral i gänget fick man väl en ett kvitto på. De reste sig varenda gång, även om de sen till slut förlorade i sadden.
Det var en bra hockeymatch. Alltså en högt tempo sett det här usla liksom derbyt mot Malmö, och sen som du var inne på, Hjelmet Brynäs som inte alls höll samma klass som Rögle. Nu fick de ju en match på ett helt annat sätt med högt tempo, visserligen öppna spel bakåt från båda lagen, men det var ju väldigt roligt att titta på och se liksom när Rögle verkligen ställde sig inför ett topplag som ville anfalla på dem och ville liksom straffa dem och göra mål och inte spela destruktivt. det var en av säsongens mest underhållande matcher, tycker jag. Faktiskt.
Jag håller med. Vi skrev lite i första perioden där, Lins, då vi kändes som att vi var rätt överens om att liksom så här testade vi till fasen om de har blivit någon gång. Liksom. Örebro gjorde väl två och hade bud på något mål till. Liksom. De fick liksom ett stopp. Det var full fart på vägen in. Och sen var det ju lika intressant att se liksom hur Rögle tog tillbaka och vände matchbilden redan direkt i andra perioden och gjorde mål. Så att det kändes som att de fick en tuff utmaning kastad till sig och så blev det liksom en speciell historia. Men det kändes som att det var liksom en ryckig dans och Örebro liksom ledde hela tiden, men de hängde på. Rögle hängde på liksom hela vägen in i kaklet.
Man kan säga att det här är två lag som är och kommer att vara i toppen under hela säsongen.
Alltså känns det ju definitivt. Det känns ju som två lag som är preppade och spelar hockey i hög fart. Det känns som att kanske att Örebro, de är väl lite olika liksom. Och Rögle är den här lagmaskinen vi har tjatat om, så kanske Örebro i lite större utsträckning lutar sig lite hårdare kanske mot några individuellt skickliga spelare. De har ett par eller en handfull liksom otroligt skickliga hockeyspelare.
Och det har ju egentligen Rögle också. Det är bara det att, som du är inne på, i Örebro kanske de får eller tar, hur man nu uttrycker det, en större roll rent visuellt.
Ja, det kanske har en poäng i det. Det är kanske så att Rögle spetsspelar inte ett dugg sämre. Men det känns, man får en känsla när man tittar på Örebro att liksom det lyser lite mer om deras spel, att vila liksom lite tyngre på individuella grejer än liksom Rögles där metodiska malandet.
Apropå spetsspelare och så det här bytet man gjorde under matchen också, när man plockade in Simon Ryfors med Brithén och Saar.
Inte Brithén.
Linus släppte ett skop. Brithén är tillbaka. Ja. Varför har du skrivit det?
Vi tar det i podden.
Satan, och så jag som skulle lägga ut den nyheten om en timme.
Grattis poddlyssnare.
Två centrar i samma line.
Ja, det var starkt, va? Nej, men med Bristet och Saar, med Smith som då flyttades till annan miljö, så gav vi faktiskt det kedjebytet omedelbar effekt, tyckte jag, gällande egentligen alla de tre spelarna. Framförallt då Saar och Bristet som jag tyckte kom mycket bättre till sin rätt. Jag tyckte Bristet var liksom drev spelet också på ett annat sätt än vad han gjort de senaste matcherna. Han har skapat mycket hela tiden, men jag tyckte han var liksom i själva 5-mot-5 spelet, ja, som det nästan var hela matchen för övrigt, så hade han liksom en annan, det lyste starkare om honom att han tog fanan och gick framåt i den miljön, och de gjorde även några mål tillsammans där i den linen. Så nu när Ben Smith, det kommer vi väl in på, ser ut och försvinna tillbaka till Tyskland, så känns det väl som en enhet där Rögle kanske vill testa vidare och köra vidare på.
Ja, men det känns som att jag håller med dig. Bristet ser fortfarande frustrerad ut, med så någon gång när han brände ännu ett läge liksom, att man ser på honom att kan du gå in i mål, puck, satan, liksom att han tänker så. Men jag tycker också man såg, det var den första matchen jag såg det som man har sett de andra säsongerna, hur Saar och Bristet liksom bygger varandra där liksom 1+1 blir 3 lite grann när de är tillsammans. Man såg inte riktigt det första matchen de spelat tillsammans, men man såg det nu, de var på väg någonstans, bara de två. Men liksom Smith lite trögare. När man fick in Ryfors fart där, så var det precis som att det var precis pusselbiten som fattades för att det skulle liksom bli ännu mer eld i röven på alla tre.
Och Simon Ryfors fortsätter att ha en stark säsong.
Han har snart gjort fler mål denna säsongen än i alla andra SHL-lag tillsammans. Jag fortsätter gå från klarhet till klarhet. Han har väl börjat liksom, i början tänkte man att ja, men han fick en drömstart på säsongen liksom, men nu känns det som att det har gått så pass långt så att att det inte talar om någon slags liksom dagslända.
Ni nämnde Ben Smith. Berätta om vad som hände där.
Ja, jag pratade med Mannheims sportchef igår tisdag, Johan Axel Alavara.
Som körde på domaren en gång, Hjelm, det minns du väl?
En gammal Modo-profil.
Exakt. Jajamän.
Nej, men det är lite sådana kuriosa minnen vill vi alltid ha i Göteborg. Behöver du aldrig be om ursäkt för?
Jag tror han fick 10 matchers avstängning. Han var ramma domaren.
Spelade han samtidigt som Värmblom när det var värsta cirkusen där?
Ja, det kan nog ha kokat lite under topplocken. Ja, de borde ha spelat ihop där. Gamla Kempis.
Underbart. Det var Värmblom som crosscheckade honom i nacken. Han låg på någon spelare, kommer jag ihåg också.
Ja, den har jag i någorlunda fast minne.
Vad hade ett sånt tilltag gett idag? Typ 40 matchers avstängning.
Ja. Någonstans där, om det hade räckt.
Typ.
Ja, nej men Jan Axel Alavara som då sportchef i Mannheim berättar för mig att de planerar helt enkelt att ta tillbaka Ben Smith eftersom deras säsong kommer igång i den 19 december. Så Rögle får nog se sig om efter en ersättare till honom om de nu behöver en sån med tanke på att Adam Tambellini jular var tillbaka i laguppställningen snart. Och är det någonting positivt Rögle, något litet positivt Rögle ska ta med sig från detta är ju att då att Tambellini skulle kunna missa färre matcher och återvända då till spel och kunna lira fler matcher efter breaket.
Bra, bra redogörelse där Linus. Klart och tydligt och Tambellini. Viktigt att du fick med honom där också för han har ju missat stora delar av säsongen nu.
Ja, men som sagt, om Rögle söker efter ljus och lykta i det här coronamörket de är i, så är det väl just det att Tambellini, om han håller sig hel och frisk på andra sidan det här coronabreaket, så får man ha honom i laget under 3 matcher som han annars hade missat den här veckan ju, antagligen.
Det har väl hänt lite med Smith också sen för några, det är väl några veckor sedan liksom när snacket här gick att det var givet att förlänga med honom. Det känns som att den formkurvan har inte gått spikhakt uppåt. Det känns som en habil center, men det känns inte längre som någon center som lämnar en form av oersättlig lucka bakom sig, eller?
Nej, men så här, om man skulle ha Ben Smith i en andra tredje linje, så har honom i den typen av roll, så hade han ju passat alldeles utmärkt. Men Rögle har hela tiden pratat om första centern, att man vill ha in en riktig liksom poängdrivande pangcenter som ska leda en första kedja. Och efter 10 matcher så känns han ju inte riktigt som den typen av spelare helt enkelt. Nej. Inte i SHL i alla fall.
Och nu kanske det, ja, man väntar väl in Tambellini och nu kör väl många lag vidare med det de har, tror ni inte det?
Ja, men där hintar väl Rögnes klubbdirektör någonting till dig va, Daniel, apropå pengar och så, och första center i din intervju med honom vill jag minnas, va?
Ja, men jag fiskade lite hos Kock häromdagen när jag frågade om diverse saker om flyttade matcher och så, att om vi liksom kokar ner det till ekonomiska förutsättningar. Tanken är liksom att Smith är en, får man väl anta, en ganska dyr spelare. Liksom, har ni råd att behålla honom resten av säsongen? Eller kan det falla där? Om man har helt bortsett från att Mannheim verkar vilja ha tillbaka honom. Och då sa han att nej, men det är klart sen innan. Vi har hela tiden haft pengar liksom fonderade eller liksom pengar avsatta för en första center, så att där finns inga frågetecken. Så att min gissning är väl att om Smith försvinner nu så finns det i alla fall ekonomiska möjligheter att ta in en likvärdig spelare.
En liten du brukar vilja problematisera, Daniel, så jag vill göra det också med det här Smith fallet, eller vad man ska kalla det.
Smith-spårning.
Ja, snyggt. Smith-spaning.
Smith-fallet, ja.
Smith-fallet, det tänkte jag inte ens på. Det var ju faktiskt lite roligt.
Smith-spårning, nu börjar vi. Kom igen.
Nej, men så här, Rögle har uttryckt att de är jättenöjda med honom, att de vill behålla honom. Jan-Axel Alavara är fullt kapabel att läsa intervjuer och se vart vinnarna blåser om hans insats här i SHL. Rögle har sagt att de ska försöka hitta en lösning med Mannheim och se hur de har det. Och Alavara kanske helt enkelt försöker stärka sitt förhandlingsläge utåt. Och liksom säga att vi vill behålla honom för att helt enkelt priset ska kunna gå upp. Vad vet jag?
Nej, det är inte omöjligt. Samtidigt med tanke på hur världen ser ut och liksom ligger och sätter på paus och man inte vet någonting. Och spelare som man vill förmoda blir allt mer efter istid. Jag vet inte om det var vi som var inne på det. Brukade liksom vara spelarnas marknad, så är det ju verkligen klubbarnas marknad nu. Så men där kan väl alla bara vifta med vilka skrämskott han vill. Jag tror ju inte riktigt att det är säsongen där man liksom får in Chris Abbott i ett budkrig om Ben Smith. Det är svårt att se. Hur mycket en älskar att problematisera?
Vända och vrida på stenarna, det är det vi ska göra.
Nu har vi alltså gått igenom coronaläget. Vi har pratat lite grann om matcherna som var. Vi har pratat om Ben Smith. Och vad har vi kvar då? Vän av ordning. Lyssnare av ordning. Vad har vi kvar innan det här avsnittet är komplett?
Ja, vi brukar väl komma till spaningen så här dags. Jag vet inte om ni har någon sån här.
Jag har en. Jag tänkte att du skulle säga, Hjelm, att nu har vi kvar att jag ska sitta och äta lakritsglass.
Väldigt lite tycker jag snack om lakritsglass.
Har du ätit upp hela biten?
Jag önskar på ett sätt att jag hade gjort det eftersom det är så vansinnigt gott. Men nej, jag håller på mig. Försöker begränsa mig med flit för att inte omvandlas till en engelholmsk Michelin-gubbe.
För att ni
lyssnare ska förstå hur stor den här byttan var igen Öster förra veckan, så var det en sån när man går och ska köpa kuglar så får man säga så här, jävla en kula choklad och en kula päron och så. En sån bytta var det, alltså inte en vanlig en liters förpackning.
Du kan ju ha den som badkar sen när du har ätit upp.
Ja, det skulle jag ja, nej men bra. Jag saknar ett badkar nu faktiskt, så att det kanske vore en idé. Mm. Men för att inte, om det var någon av er som lyssnar nu, som inte lyssnade på förra avsnittet, så firade vi 100 avsnitt. Och det gjorde jag med lite glass.
6 liter glass. Hur ser din spaning ut då, Linus Alain?
Jo, så här. Precis innan vi tryckte på räck på den här podden så scannade jag av nyhetsflödet. Och där läste jag på sajten hockeysverige.se som har en lysande liksom, internationell utblick på sin sajt att Detroit inte släpper Moritz Seider till JVM. Med Tyskland då, vilket innebär att han kommer att spela vidare med Rögle under den tidsperioden. Om jag läste den artikeln rätt så betyder det då att Rögle inte tappar honom till det mästerskapet utan att man kan ha honom hela vägen.
Och JVM kommer att spelas då?
Ja, det är sagt. Så som jag har förstått det, ja.
Visst, det är väl alltid en erfarenhet att spela. Men Seider ser ut som att han har spelat seniorhockey i 15 år. Han ser ut som Tommy Sjödin var 34 i gamla elitserien. Rutinmässigt. Han är ju 600 gånger bättre än Tommy Sjödin var när på dig med 34, men att fruktansvärt imponerad av Seiders spel, av hans han spelar ju som han aldrig har gjort annat. Killen är ju, han är inte gammal.
Han är yngre än Tommy Sjödin, och Tommy Sjödin var ganska bra faktiskt som back, ska sägas också.
Mycket bra. Ja. Han har ju dessutom assisterande tränare i Rögle en säsong.
Ja, det vet jag inte hur det var. Det var inte jag här.
Jag kan väl säga att han är nog inte med på topp 50-listan över bäst andra tränare Rögle genom tiderna. Det var hårt. Han går väl till historien som någon slags parentes i tränarsammanhang i Rögle i alla fall. Så,
men en fantastisk back var han som spelare.
Ja, det var han. En stor back.
Ja, det var Linus spaning. Har du någon spaning, Daniel?
Nej, tänkte jag skulle utbilda er i dansk ishockey när andan sen faller på.
Och det är dags nu.
Är det?
Ja.
Ja, jag berättade ju förra veckan att 16 stycken danskar står registrerade för matcher i Rögles A-lag. Och flesta av dem har faktiskt Mats Böker gjort. Men idag, förra veckan så pratade vi om centra. Nu ska jag ta ett steg ut på kanten och prata om det som jag och Linus brukar argumentera om det heter forward eller ytterforward. Jag som är lite äldre säger att det heter ytterforward, Linus har forward. Men det kan ju bero på att jag är nästan lika gammal som han som jag ska prata om nu. Det finns en dansk forward som har spelat över 100 matcher. Och han var i Rögle 94-96 och spelade lite sen. Vem tror ni att jag pratar om då? Han är mest känd för att spela en herrans massa år i Leksand och har även varit någon slags, eller varit tränare där. Då måste du kunna, Hjälmen.
Ja, det kan Jens Nilsson.
Just det! Kommer junior in och slår dig på fingrarna.
Ja. Nej, den här måste du vara bitter över, Hjälm.
Ja, danskar borde jag ju kunna.
Jag gick på dagis när han spelade i Rögle.
Jens Nilsson.
Precis, för att Jens Nilsson, han är 51 år idag. Det är en köpenhamnare som kom från Rögle. Först gjorde han en massa säsonger i Leksand. En säsong i Västerås, när Västerås var starka. Någon slags stormakt. Sen kom han till Rögle 94-95 och spelade två säsonger i Rögle. Han var då 94-95 så var Rögle nere i Allsvenskan och räddade sig kvar via kval. 95-96 åkte man sedermera ur. Nilsson producerade rätt bra den andra säsongen, framförallt på allsvensk nivå. Och minns honom som en någon slags publikfavorit med egen liksom sång vad gäller namnet och så. En uppskattad vindsnabb liten dansk teknisk historia. Han försvann tillbaka till Leksand när han lämnade och gjorde sen jättemånga säsonger där. Gick dit 96 och blev kvar till 2005. Och sen så rundade han av med lite Schweiz och lite danskt spel och sen tillbaka upp mot Dalarna där han har varit stationerad länge. Och denna säsongen står han faktiskt registrerad som assisterande coach i SCL Tigers i Schweiz.
Jaha.
Den danske forward som har gjort näst flest matcher i Rögle. Han var bara här en säsong. Det var säsongen 98-99. Vem pratar vi om då? En högerfattad, lite trög ytterforward, men med en bra bussa, ett bra handledsskott. Det tror jag faktiskt inte ni har någon aning om utan att på allra minsta sätt misskreditera er.
Nej, jag kan det inte.
Linus?
Tyvärr.
Han spelade i Rögle 98-99. Han heter Ronny Larsen.
Nej, det var svårt.
Ronny Larsen är född 71, så han är 48 år idag. Kom till Rögle från Oskarshamn, han har varit där i 3 år. Gjorde en säsong med Rögle i division 1, dåvarande division 1. Det var ju när Rögle var på väg att konkursa där 96. Så började man liksom samla ihop spillrorna och hade några tuffa sportsliga år där i slutet på 90-talet. Där Ronny Larsen kom in, gjorde 14 mål, 6 assist på 37 matcher. Ingen succé, inget fiasko. Helt okej kan man väl säga. Men inte så att det kändes som att det var någonting att satsa på för framtiden. Han drog hem till Danmark, spelade i Herning, Ålborg. Massa säsonger i Ålborg. Han var faktiskt i Ålborg från 2000 till han lade av 2012. 12 raka säsonger i Ålborg. Och han har fortsatt i Ålborg på ledarnivå. Sen han slutade, sen 2012, varit assisterande coach, varit huvudcoach, assisterande coach, general manager, assisterande coach. Och just är han inte där alls. 2018-19, den sista säsongen som han står registrerad för uppdrag i Ålborg. Sen är det egentligen tre ytterforwards, eller fyra ytterforwards till, men vi kommer att svepa förbi dem ganska fort. Den ena, om jag tar dem i liksom i prestationsordning, så finns det en som heter Nikolaj Krag Kristensen som gjorde 5 matcher 2016-17. Han är long gone, spelar just nu i Frederikshamn hemma i Danmark. Vi har även en tjum, höll jag på att säga, som heter Thomas Spelling, som jag vill minnas att Roger Elvenäs värvade som sportchef. Det är taget fritt ur minnet, så det kan vara helt fel. Men han spelade i alla fall i Rögle 2012-13. Ansågs vara en jättetalang, men det blev bara 7 matcher. Han försvann till Oskarshamn och sen så åkte han hem till Danmark. Spelade Sønderjyske. Avslutade med 3 säsonger i Ålborg. Eller gjorde han inte alls, för han spelar fortfarande i Ålborg Pirates. Han har gjort 9 poäng på de första 8 matcherna. Så Thomas Spelling i allra högsta grad aktiv fortfarande, 27 år.
En Thomas som... Du kallar det för Tjomme, men som alltså inte är sportchefen Thomas Johansson i Leksand, som ju kallas för Tjomme, utan Spelling alltså.
Det var helt rätt. Nej, de har ingenting med andra att göra. De två sista ytterforwards får ni hjälpa till med, de kan ni. Den ena har 2 efternamn och han varit lite i Björklöven, lite i Södertälje, och han var i Rögle 2010-12. Shit, det är länge sedan. Inga klockor ringer. 28 år. Spelar hemma i Esbjerg just nu. Som jag ursäkta min bedrövliga danska, men heter Felix Mägard Kjell.
Det låter bekant det namnet.
Den sista klippen i alla fall, för han har ni själva sett och pratat med. Det var en ofarlig påg som inte riktigt fick till det, som dansar vidare och inte riktigt har fått till det någonstans.
Ja, det är ju han, ja. Ja, just det. Han som sen hamnade upp i AIK.
En sorglös gosse. Ja, exakt. Han har varit i Modo och han har varit i...
Mattias Fromm. Fromm.
Mattias Fromm!
Just
ja, det. Men kom till Rögle från Frederikshamn 2014. Spelade lite juniorhockey. Tog sig upp i... Spelade lite i SHL 2015-16. Virblade in med en, liksom en rackans fart och... Kunde blixtra till och göra fantastiska grejer, men det var väl generellt långt mellan gångerna och det lyfte liksom aldrig riktigt. Så han drog vidare till under säsongen 2017-18 så fick han väl lämna, va?
Ja, det var en diger dansk lista.
Nu vet du mycket mer om dansk ishockey igen.
Det gäller bara att komma ihåg det också.
Och jag kommer ihåg när jag var i Rungsted. Det måste ha varit säsongen 2000-2001 när precis Stefan och Roger Elvenäs hade blivit utfasade från Rögle och de blev danska mästare med Rungsted. Det var på den matchen när de blev mästare och det röktes något fruktansvärt i hallen. Det var långt för rökförbuden. Fy fasen vad det lukta apa i den hallen. Det var som att på nattklubb. Att inte de ishallarna brann upp var ute en gåta.
Tycker du lite taskig mot aporna? De kanske inte luktar så illa.
Jag får med att Roger Elvenäs uttalade som att man ägnar sig åt passiv rökning redan på uppvärmningen. Sådär.
Nej, låter inget bra.
Nej.
Men tack så mycket för lektionen.
Varsågod. Nästa vecka kan jag spela upp min den gamla hiten Vi är röda av oss drängar. De här köpte på CD en gång.
Ja, du får ta med den och spela upp den.
Vi spelar upp den nästa vecka. Så ska vi avsluta det danska stycket.
Perfekt, perfekt. Nu har vi ju inga matcher att se fram emot. Vi vet ju inte om några matcher än. Så Nej. Vi får säga helt enkelt att ni också får hålla er till tåls. Precis som vi får göra. Men Röglepodden ska vi försöka komma tillbaka med redan om en vecka, eller hur?
Vi gör väl vårt yttersta för detta.
Japp.
Och så tackar vi er lyssnare för att ni hängde med oss den här veckan.
Och så tackar vi Vågen Försäkringsbyrå för trogen support.
Men vi har ingen Donald Trump den här veckan.
Nej, det är Joe Biden. Nej, det behöver inte hända.
Ja, vi stannar där för nu.
Det gör vi.
Och säger hej så länge.
Hej.
Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.